Ja, då får jag tacka så mycket för jag får vara här igen. Med jämna mellanrum är jag här. Känns bra tycker jag. Det är väl lika bra att jag tar det här med den här illustrationen. Annars undrar ni kanske varför jag har den här med mig. Och bry inte om vad som står här. Det finns andra märken också. Men jo, det är så här. Egentligen är det själva fodralet som är viktigt. Jag tror jag ska ta ut fodralet. Så. Det var så här för ganska många år sedan när vår son Samuel var kanske 10-12 år så där, så hade jag lovat honom ett tennisracket. Vi spelade och han fick låna ett racket, men jag lovade honom att han skulle få ett tennisracket. Men det där kom liksom bort och tiden gick och jag tror han fick påminna mig ett antal gånger och så här, men till slut så beklagade han sig för sin mamma och den kloka modern kom med ett förslag. Hon sa så här: det är nog inte så bra om du tjatar mer på pappa nu. Du får komma på något annat. Och då kom han på något annat. Då tog han av sina sparpengar och gick och köpte ett fodral. Endast ett fodral i tennisshoppen. Och sen kom han bara så där lugnt till mig och så sa han så här: pappa, nu har jag köpt ett fodral, det kan man nog ganska bra ha. Fattar ni? Att så fort som det var möjligt så köpte jag ett tennisrack åt honom. Mm. Och tanken med den här lilla illustrationen är att när vi talar om bön då, att vi ber om någonting, så kanske vi själva kan få vara med och bidra till bönesvaret. Vi kan göra det lilla vi kan och så kan Gud göra mycket. Det var tanken med det här. Vi återkommer till det. Nu vill jag läsa texten, evangelietexten för idag. Och det är från Lukas kapitel 18. Han, det är Jesus, gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren Jesus sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Herre Jesus, tack för ordet. Tack för att du kan göra det levande för oss. Tack för att det finns där till hjälp och vägledning. Och helige Ande, gör det levande för oss. Amen. Ja, det här är ju en liknelse som Jesus tar. Och när det gäller en liknelse, alla liknelser, så är det så att de har en poäng. Så varje sak i liknelsen kan man inte ha någon överförd bemärkelse på. Man kan inte säga att den här änkan representerar all form av bön. Och man kan definitivt inte säga att domaren representerar Gud. För det står att domaren var orättfärdig och han bryr sig inte om människor. Det är precis tvärtom det som Gud gör, som är rättfärdig och verkligen bryr sig om människor. Men det är en liknelse och den har en poäng. Och poängen är att vi inte ska ge upp, utan vi ska be. Och vi kan få komma och be gång på gång. Och den säger oss också att vi får be om saker och ting, även om vi naturligtvis vet att Gud känner till våra behov, så vill han kanske ändå bli påminn om det. För att det är så här: hur viktigt är det för dig? Vill du tjata lite? Och så här. Så på det sättet är den här liknelsen, poängen där, är väldigt fin tycker jag. Och det handlar ju inte om bönen, att det ska vara så många ord egentligen. Det var väldigt bra det här, tack och hjälp och förlåt. Väldigt fint. Men däremot det här att vara uthållig i bön, det innebär väl mer att vi ska vara i ständig kontakt och uppkopplade på något sätt med Gud. Ständigt vara beredd att han har något att säga oss. Ständigt vara beredd på att han vill ge oss någonting. Ständigt vara beredd på en kommunikation. Vi vet ju inte vad den här änkan egentligen hade för familj. Kanske att troligen hade hon nog barn också. Familj att försörja. Och vi vet inte säkert att det handlar om pengar, men vi anar det att det handlar om pengar. Så det handlade säkert om hennes förmåga att försörja sin familj. Så det var ju superviktigt att hon fick sin rätt. Så det var inte så konstigt att hon tjatade. Hon kom gång på gång på gång. Och jag funderar på hur många gånger ska man tjata på Gud egentligen? Paulus, han skriver så här, 3 gånger bad jag om en sak som handlade om någonting med hans kropp som var en svaghet. Men jag bad 3 gånger, men jag fick inte det svaret som jag hade tänkt. Och då slutade jag. 3 gånger fick räcka. Och då undrar man, ja, han tjatade 3 gånger men inte mer. Men vad fick han för svar från Gud? Min nåd är dig nog, svarade Gud varje gång han bad. Och då var det väl så att nåden var på något sätt viktigare än de behov som Paulus hade för sin kropp. För änkan var det livsviktigt att hon fick svar. Hon tjatade många gånger. För Paulus var det inte lika livsviktigt att han fick det han bad om. Men det var livsviktigt att han hade nåden. På något sätt är det så att Guds nåd trumfar våra önskningar och våra begär. Nåden är alltid större. Liknelsen handlar ju alltså om att vi ska vara uthålliga. Vi får komma gång på gång. Och det påminner mig om en händelse i vår församling, Pingstkyrkan. När jag var i förbönstjänst. Då kommer det ju människor som vill ha förbön. Och jag har aldrig fått den här frågan någon annan gång. Hon sa så här. Kan man bli frälst mer än en gång? Och ni vet, På några sekunder så går det tankar genom hjärnan. Vad var detta? Och jag tänker, är det en teologisk fråga? Ja, du kanske ska få svara på något annat sätt. Men det var ingen teologisk fråga. Kan man bli frälst mer än en gång? Det var hennes personliga behov just då. För det visar sig att hon har blivit frälst någon gång. Och sen kände hon att hon hade kommit bort ifrån detta. Och hon ville komma tillbaka. Så jag svarade helt enkelt, ja, det står så att om man kommer till Jesus så avvisar han aldrig. Så då får man komma hur många gånger som helst. Kalla det tjat eller vad som helst. Men ni får komma hur många gånger som helst om ni har den typen av personliga önskningar. Jag vill möta dig Jesus, jag vill möta dig igen. Kan du ta emot mig? Svar ja. Det finns som sagt ingen uppmaning i Bibeln att vi ska be länge. Men vi ska vara ständigt uppkopplade, säger aposteln Paulus. Var beredd att sända en bön, en suck till Jesus. Var beredd att han kallar på dig. Var beredd att bönen kan förändra både ditt sätt att tänka och ditt sätt att vara. Bön är ett tillstånd där vi längtar att få höra Guds röst. Bön är kommunikation mellan vår ande och Guds heliga ande. Paulus nästan förebrår församlingen i Thessaloniki att de inte har förstått detta. Han skriver, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som ni har inom er och som ni har fått av Gud? I bönen, när vi ber, så är den heliga ande inom oss en mycket aktiv deltagare i bönen. Det finns ju olika sätt att be. Många ber just om den här änkan, kanske när man hamnar i någon kris och så. Ni vet, journalisten och författaren Carina Bergfeldt känner ni säkert till från tv-program och så. Och hon erkände en gång, han sa en gång, jag ber faktiskt till Gud, men jag gör det nog inte så som man ska. För jag ber bara när jag har problem. Jag ber bara när jag vill ha någonting. Och det är väl inte så de kristna egentligen säger att bönen är. Hon hade ju rätt så rätt, alltså, får man säga. Men det visar sig faktiskt i undersökningen att det är fler i Sverige som ber någon gång än som säger sig tro på Gud. Och det säger att bönen är något väldigt centralt i en människa. Alltså när man kommer i vissa lägen så ber man, även om man inte bekänner sig som troende. Jag vet inte om man kan kalla det för en sekulär bön eller något. Men sekulära människor ber också. Bön kan förvandla situationer. Bön kan också förändra bedjaren. Som vi ber så blir vi. Bön är källan till så mycket. Bön föder tro. Och tro i sin tur föder hopp. Bön föder kärlek. Och kärlek i sin tur föder tjänst. Detta var väldigt tydligt i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Där man började att be mycket. Och efter det så börjar man med sitt stora sociala diakonala arbete. Bönen förändrade bedjarna så att de gjorde denna tjänsten, denna diakonala tjänst. I den här liknelsen så ber änkan för sin egen situation. Men det finns någonting som vi kallar förbön. Då ber vi för andra, då ber vi för varandra. Episteltexten som vi läser från Efesierbrevet 3, jag brukar kalla det kapitlet för knäböja kapitlet. För det står två gånger att Paulus böjer sina knän för Herren och han ber för församlingen. Han ber alltså för andra, det kallar vi förbön. Så jag tänkte vi skulle säga någonting om förbön också. Jag vet ju att ni har förbönstationer här. Men jag tänker också att förbön kan gälla väldigt vardagsnära situationer också. Alltså jag har ju bett till människor i samband med telefonsamtal man har. För man kommer i ett läge, vill du att jag ska be för dig? Ja. Och jag har bett för människor, kyrkans parkering. För det var naturligt där. Vi behöver inte gå in i kyrkan, sa en person. Nej, det behöver vi faktiskt inte. Utan vi kan be här. Alltså det är vardagsnära situationer. Och jag är också så glad att vi har en plats nere i Mölndals centrum, hela människan, den lokalen. För det kan människor komma in liksom. Så det är bara när det händer någonting i deras vardag. Och det hände vid ett tillfälle när jag var där. Göran Åkerberg var också där. Och då kommer det en kvinna, ganska lugnt men ändå angeläget, säger hon. Finns det någon från Pingstkyrkan här jag behöver förbön? Och då säger Göran, ja det finns faktiskt en från Pingstkyrkan här. Och det är Ivar, han kan be. Vem som helst kunde ha bett. Men jag tror att hennes erfarenhet från några gånger tidigare var att hon hade fått förbön just i Pingstkyrkan. Men då var vi där och kunde be förbön i väldigt naturliga situationer. Jag kan heller aldrig glömma när vi hade den här veckan för några år sedan i Mölndals galleria. Vi presenterade församlingen och församlingsarbete. Jag vet inte om någon kommer ihåg det. Bibi, du vet säkert att vi gjorde det. Jag tror det är 2 år sedan snart. Och då presenterade vi som sagt församlingarnas arbete. Och så hade vi ett rum längst in där, gallerian på andra våning. Där man kunde tända ljus. Och man kunde sitta och meditera och be. Och man kunde också få förbön. En man som jag absolut inte känner överhuvudtaget. Han bara sa att jag har ingen kontakt med någon församling. Eller så, men jag är intresserad av det här. Kan du berätta? Och så berättade jag lite om vad vi gjorde. Och så kom vi in i det rummet. Och så sa jag, här kan man tända ljus. Här kan man sitta och meditera. Kan man få förbön? Vad är förbön? Det är när man ber för någon. som önskar det. Man har ofta ett samtal först och så ber man. Kan vem som helst komma hit och få förbön? Ja, det tror jag väl, sa jag. Kan jag få det? Säger han då. Och man blir lite tagen i sån där situation. Men det är ju självklart att han kan få det. Och det är väl en av de märkligaste förbönstillfällen som jag har haft. Här kommer en, förmodligen en helt sekulär person. Har ingen koppling till någon församling. Men som önskar få förbön. När jag har berättat med några få ord vad förbön är. Så vill han ha det. Alltså sådana här minnen är helt ljuvliga som man bär med sig. Om förbön. I alla slags situationer. Ni kommer ihåg den här inledande. Jag tror att vi också ska ta den här. Om vi kan få fram den bilden. Om det är möjligt att få fram min illustration till predikan här. Så är jag väldigt tacksam. Ser ni, där är den. Och jag tycker den är så fin. Det står ju, det här är anledningen till att vi ska be för varandra. För att, som ni ser där, ibland är det en som behöver hjälp. Vid nästa tillfälle är det en annan. Och vid tredje tillfället är det någon tredje som behöver bli buren. Det här, jag tycker den är så fin illustration på vad förbön kan vara. Och vid ett tillfälle när jag var så kallad förebedjare, som man kan vara i församlingen. Ulla och jag är ofta tillsammans. Regelbundet då. Och vi sa så här, men ibland behöver vi ju också förbön, vet jag att vi sa innan. Och vi kände så här, nu ska vi ge ut i förbön, men vi behöver ju också få förbön. Och vid det tillfället så hände det att en kom fram, en man, ung vuxen, och vill ha förbön för någonting. Och så säger han till mig när vi sitter där att jag kom för en annan anledning också. Jag kände att jag ville be för dig. Alltså vad starkt det var. Vad fint det var. Där var jag förebedjare, men jag behövde också förbön. Och han hade känt på sig att jag behövde det. Och det var så rätt. Så det är det här. Ibland är det jag, ibland är det du. Och vi finns där för varandra och ber. Den här illustrationen är ju också, som ni vet, att man kan få bidra själv till bönesvar. Jag tycker något av det underbaraste att vara kristen, det är kanske att få vara del i ett bönesvar. Någon ber och jag får vara en del av bönesvaret. En liten del kanske, men ändå. Det är helt fantastiskt. Och jag har ett exempel. Det är rätt så många år sedan nu också. Min faster Elsa, hon var drygt 90 år, hamnade på Mölndals sjukhus. Och hennes son, som alltså är min kusin då, ringde till mig och sa: nu är min mamma Elsa, hon är på Mölndals sjukhus, hon vill att du ska komma dit och be för henne. Och saken är den att när hon hade fyllt 90 för något år tidigare, så hade vi fått ett så fint samtal. Och då sa Elsa till mig: jag har egentligen ingen i min familj som jag kan prata med om sådana här saker och be och så. Så hon tyckte det var så fint att vi hade ett samtal. Och nu ville hon att jag skulle dit och be. Jag sa till Johnny och min kusin, ja, men det gör jag. Naturligtvis gör jag det. Och jag tänkte, första tillfället som det blev, då var måndagen efter den här helgen när jag hade ringt. Och jag tänkte, jag gör det när jag cyklar hem från jobbet. Då är cykeln nästan förbi Mölndals sjukhus, och det är lätt för mig att gå upp där. Det gör jag efter jobbet. Men när jag cyklade till jobbet och kom i höjd, kan man säga, med sjukhus, så började liksom en känsla här. Du ska till Elsa nu. Och ni vet ju när sånt händer, man står bort det direkt. Och så tänkte jag, nej, men jag har ju bestämt att göra det sen. Men jag kunde inte komma från den känslan. Så jag cyklade en bit till, jag hade kommit förbi sjukhuset. Och den här rösten, eller hur man kan uttrycka det, kom tillbaka. Ja, men jag får göra det då. Så jag gick upp, jag vände tillbaka och gick upp på sjukhuset, avdelningen. Och då säger en personal där när jag kommer in på avdelningen och frågar efter Elsa: är du Ivar? Ja, det är jag. gå in till henne, du är väntad. Och jag gick in till henne och vi hade ett samtal. Och så sa hon efter förbön och så, det var bra att du kom för jag ska flyttas nu till Östra. För jag har en infektion, jag ska till Östra. Och egentligen ville de flytta mig tidigare idag på morgonen, men jag tänkte så att det var ju bra om du kom först. Ja, det var bra. Och så kom jag ut tillbaka till de här personalen. Och då säger hon, en antagligen sjuksköterska där, Ivar, jag måste säga något till dig. För att i morse när vi skulle berätta för Elsa att hon skulle flytta och vi skulle göra det, så säger hon, det kan inte göra än. För han har inte kommit. Vem är det att de ska komma? Ja, det är min brorsbarn, han inte Ivar, han ska komma. Har ni bestämt tid att han ska komma? Nej, det har vi inte, men han ska komma. För jag har bett att han ska komma. Om jag inte hade lyssnat på den rösten så hade det blivit naturligtvis en oerhörd besvikelse för Elsa. Men jag lyssnade på rösten och jag var hennes bönesvar. Det där glömmer jag aldrig. Sen kunde hon slappna av och det gick bra att flytta henne till Östra. Naturligtvis, vi hade haft förbön och det hade hänt det som hon hade bett. Så är det att vara en del av bönesvaret. Om du märker att din granne är i behov av hjälp av något slag, då är det gott att be till Gud för grannen. Men det kan hända att när du ber så får du en tanke på hur du ska hjälpa till själv och bli en del av bönesvaret. Det här gäller mindre sammanhang men även större. Om vi ber om fred i de konflikter som drabbar vår värld nu, då är det naturligt att vi också på det sätt vi kan stödja fredssträvande på olika sätt, att vi blir en del av bönesvaret. En mycket viktig förbön har vi i det som vi kallar Jesu överste prästerliga förbön. Det låter väldigt högtidligt, men det är när Jesus i samband med sitt avskedstal till lärjungarna så ber han för lärjungarna, inte bara dem, utan för alla som ska komma sen. Alltså vi också, alla lärjungar. Och det handlar om att ha Jesus i centrum. Och efter att ha bett för de närvarande lärjungarna så fortsätter Jesus att be så här. Men inte bara för dem, alltså för de som var framför honom, ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har du gett dem, alltså oss, för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som han har älskat mig. Först ordet att världen ska tro, sen att världen ska förstå. Det är fint. Och de förstår när vi strävar efter enhet. Om vi nu vill gå i riktningen av bönesvaret, om vi vill vara en del av bönesvaret på Jesu sista förbön för lärjungarna och för oss, så måste vi gå i enhetens riktning. Då blir vi en del av bönesvaret. Vi rör oss i riktning mot svaret på Jesu förbön om vi strävar efter enhet. Jesus är också vår förebedjare idag. Vår förespråkare inför Fadern, som han har gått för oss. Han är vår försvarsadvokat. I den här evangelietexten som vi läste, liknelsen där, avslutas med de här orden som jag tycker är mycket allvarliga. Ska människosonen finna tro på jorden när han kommer tillbaka? Ska han finna människor med tillit och förtröstan som har en uthållig kontakt med honom genom bönen? Ska han finna tro på jorden när han kommer tillbaka? Jag hoppas att han ska finna tro hos mig. Och jag hoppas att han ska finna tro hos er. Att han ska finna en tro som är tillit, förtröstan och där bönen är central. Den här ständiga bönen. Herre, jag ber att du ska finna tro på jorden när du kommer tillbaka. Tack för att vi kan få också rannsaka oss själva. Att vi har den tilliten till dig och den tron som du förväntar dig att finna när du kommer. Amen.
Mm-hmm.